Per Sundblad heter jag och där är min kollega Sten Sundblad. Mm. Och vi kommer från ett Uppsala-baserat företag som heter Sundblad & Sundblad. Och som Dag och Robert nämnde så kommer vi nu att prata om det här med arkitektur för molnet och det här med skalbarhet och elasticitet. Vi kommer också prata en del teknik. Vi kommer visa en hel del kod, för Windows Azure innebär ju att vi måste skruva en del, och det tänkte vi visa. Vi kommer inte kunna komma in superdjupt på alla exempel och så här, men vi vill ändå visa lite övergripande för hur man kan tänka och så vidare. Fördjupningarna finns, som Dag och Robert nämnde, i det här Microsoft-programmet då, Windows Azure Architect. Och vi har plockat då demonstrationer och så ifrån det programmet. Så att, låt oss börja, Sten.
Ja, ni har ju redan fått i er alltihopa det här med web roles och worker roles och sådant, så det tänkte inte vi prata något övergripande om i alla fall. Men vad vi tänkte börja med att prata lite grann om kostnadsaspekter. För det är samtidigt som Windows Azure bygger på allt det som vi känner till sedan tidigare med Windows och Windows-utveckling, så är det mycket som är nytt och mycket som är annorlunda och mycket som vi måste tänka annorlunda på. Och en av de sakerna är kostnadsstrukturen. För här betalar vi ju i princip i alla fall för vad vi använder hela tiden och inte för en kapacitet som vi har byggt upp så som vi är vana vid. Så därför tänkte jag bara lite snabbt visa några bilder, eller en bild egentligen som jag bygger upp, som visar att när någon sitter på utsidan och kommunicerar med oss i molnet, och företrädesvis då kan man väl säga, men inte enbart, genom att skicka meddelande till en webroll, då kostar det pengar. Och det kostar pengar per gigabyte in och per gigabyte ut. Så det är så att säga den kostnadsbilden. När vi sedan är inne i molnet och till exempel ska prata med en workerroll, då kostar det inga pengar, utan det är gratis. Och det kan vi göra med hjälp av HTTP, HTTPS och med TCP. Vad vi däremot betalar för med de här webbrollerna och workerrollerna, det är ett visst belopp i timmen per instans. Och där finns det då några olika instanser, från extra small som har presenterats nu under PDC:n, tidigare small, medium, large och extra large. Och ni ser att det rör sig om från 5 cent i timmen och upp till 96 cent i timmen. Och det kan ju vara lite larvigt att prata om timpriser, eller hur? Men det är det inte, för att man betalar per påbörjad timme. Så vi kan faktiskt köpa en instans, använda den under 45 minuter, betala för en timme och sen behöver vi inte betala mer för den. Och det är en del av poängen med det här Azure-programmet. Vi kan se att de här instanserna, de är ganska så stort avstånd mellan dem, från $36 i månaden uträknat om man skulle använda den hela månaden, och upp till $691 i månaden. Sen har vi SQL Azure, som ni kommer att höra en del om under de här två dagarna, tror jag. Den är också instansbaserad, det vill säga att man betalar per instans. Och instansen när det gäller SQL Azure, det är en databas. Och här kan vi se att det finns två grundtyper eller grundmodeller, SQL Azure Web Edition och SQL Azure Business Edition. Och den minsta databasen är på 1 GB och är upp till 1 GB kan jag säga. Och när man fyller upp den databasen, då betalar man $10 i månaden. Och sen kan man då gå upp till 50 GB. Där har man alltså en skalbarhet på höjden, en uppskalningsförmåga på samma sätt som vi har när det gäller det här med worker role och web role, där vi kan gå från små instanser till stora instanser och därmed skaffa oss mer kapacitet. Men nej, det gör det inte. Ja, tack Dag. Finns det inte större instanser? Finns det inte större databaser? Nej, det här är för närvarande det maximala som finns tillgång till, om det inte har hänt någonting de allra senaste dagarna som jag har missat. Robert vill gärna berätta varför det är så. Ja.
Man kör
den största databasstorleken i SQL Azure. Själva databasen. Nåväl, det som är nytt i SQL Azure, väldigt nytt jämfört med vad vi var vana vid tidigare, det är det som kallas Windows Azure Storage. Och där är det tre olika saker man kan lagra. Dels är det tabeller, och det är inte, vi ska prata en del om det, för att SQL Azure kommer vi inte alls prata om idag, det kommer andra att göra. Och SQL Azure är inte så där förfärligt stor skillnad på jämfört med SQL Server. Men när det gäller Windows Azure Storage så är det stora, stora skillnader. Och där finns tables, där finns blobs och där finns queues. Tables, det är som man förstår tabeller, men det är inte strukturerade tabeller på det sättet som är i SQL Server. Vi ska komma tillbaka till det lite senare. Blobs, det är egentligen vad som helst. Man kan lagra Excel-ark som en blob, man kan lagra en bild som en blob, en videoinspelning, ett fotografi. Det är helt enkelt filsystemet som då kallas för blobs när man använder det i Windows Azure Storage, och som man kommer åt då via kod naturligtvis. Och queues, det är något som man antagligen kommer använda rätt så mycket i Azure-applikationer, att man skickar meddelanden på köer till varandra. Och då är det lite annorlunda jämfört med till exempel MSNQ. Här är det så att man sparar sitt meddelande på en kö i Windows Azure Storage, och sen är det någon annan som plockar upp det meddelandet och bearbetar det. Det kommer vi också prata lite mer om under dagen. Så skalbarhet skulle vi prata om, och då har vi uppenbart då den möjligheten när det gäller computing att skala upp från då den här lilla virtuella servern och till den ganska stora virtuella servern med 8 stycken processorer om 1,6 gigabyte eller gigahertz per styck, 14 gigabyte minne och 2 terabyte disk. Det är ju en ganska så kraftig burk. Uppskalning är ju bra, men uppskalning ger inte den elasticitet som vi gärna ville prata om. Vi har ju sagt att vi ska prata om gummisnodden här, hur man kan tänja ut och släppa tillbaka igen. Och det kan man inte enkelt göra med uppskalning. Utan är det så att man behöver den här stora, så behöver man den förmodligen inte alltid, utan man behöver den ibland. Men man sitter med den i princip alltid, för det är inte så lätt att gå från den stora till den lilla. Och där har vi utskalningen som det strålande alternativet. Och det här som vi menar att Windows Azure verkligen briljerar. Det vi ser här är ett antal användare som jobbar mot en uppsättning av 2 stycken instanser av en webbroll. Och i och med att det är 2 instanser så ligger en lastbalanserare här som applikationen inte har en aning om, utan det är bara så att den endpoint som den här exponerar inte exponeras av den eller den, utan exponeras av lastbalanseraren istället. Så dit kommer alla anrop från användare och fördelas sedan rättvist, så rättvist som möjligt och så effektivt som möjligt mellan de här instanserna. Och på samma sätt är det då på baksidan. Här har vi också en lastbalanserare och så har vi då våra worker roles som får meddelanden från våra web roles som samlas i lastbalanseraren och sedan går ut åt det ena och åt det andra hållet. Och det man genast ser här ur arkitektonisk synvinkel, det är att det håller inte att ha state i varken webbrollerna eller i workerrollerna. För vi är inte på något sätt säkra på att när nästa anrop går, att det går till samma maskin. Det kan gå till en annan maskin som ser precis likadan ut som den första. Så de kan inte hålla state. De måste lasta av sig den här staten. Men tittar man då på skalbarhetsfaktorn, så skulle man kunna tänka sig att mellan klockan 8 och 17 när man har mycket trafik, då har man till exempel 4 stycken webbroller och 5 stycken workerroller, eller 4000 webbroller och 4000 workerroller, för det är i den skalan som man har möjlighet att skala upp och skala ner här. Men vi nöjer oss med 4 och 5 här tills vidare. När klockan har gått över från 17 och vi är inne på kvällspasset, till exempel mellan 17 och 21, då behöver vi kanske inte lika mycket kapacitet, för det är färre som ligger på. Ja, då stänger man av 2 instanser av webbrollen, och vad blir det? 2 eller 3 instanser av workerrollen. Och så kör man då med lägre kapacitet men ger precis lika bra service, för det här är vad man behöver. Och det är då man betalar, och det är då det är intressant, det här med att vi betalar för de här instanserna per påbörjad timme. När klockan har blivit 21 så kanske det inte är mer än ett par stycken som ligger och kör. Och då räcker det ju att vi har till exempel 2 webbroller och 2 workerroller. Men lägre än så bör vi i allmänhet inte gå. Vi bör inte gå ner till 1 webbroll och 1 workerroll. För om vi gör det, då har vi inte den garanti som Microsoft ställer ut. Som till exempel 99,95% external connectivity guaranteed. Det kräver alltså att man har 2 instanser utav varje roll som är inblandad. Herr Björn. Jag tror inte att det finns någon garanti då överhuvudtaget. Jag hade 2 frågor till där. Du först. Jag vet faktiskt inte. RSLA är liksom inte riktigt vår grej. Frågan var, hur mäts då den här garantin? Mäts den i timmar eller dagar eller år? Kan den stå nere en dag, en hel dag? Och det är okej enligt RSLA. Vad säger du, Robert, om det?
Självklart så kommer inte ett datacenter att ligga nere under en hel dag, med tanke på att man har redundans inte bara i inom datacentret utan också mellan fysiska datacenter. Så att om kärnbomben skulle släppas på Dublin, så kommer failover-centret i Amsterdam att ta över.
Det var väl egentligen vad SLA säger, om du eller någon annan vet det, om SLA säger att det här räknas per den tidsenheten. Det var det som var egentligen frågan.
Ja, jag är inte helt säker på hur vi beräknar det, men jag förmodar att vi kopplar det till betalningen, det vill säga som är per timme. Men jag måste kolla upp det själv. Mm.
Det där är inga dagar, det där är liksom 0,2 dagar.
Ja.
Så det är någon timme på året. Liksom.
Ja.
Ja, precis. Så att, och anledningen just att vi kan hålla det på compute är just att vi inte bara sprider de här instanserna på olika rack, utan också helt separerade internetlinor. Vi har flera stycken T2-linor som går in och ut från datacentren. Vi sprider de här med helt separerad energiförsörjning, de olika instanser som ingår i till exempel en uppsättning med 2 stycken. Så att de är helt fysiskt redundanta i varje datacenter också. Det är därför vi kan garantera den uptime. Det är lite lägre på SQL Azure. Ganska mycket lägre.
Kopplingen mellan kunden och datacentret, och vart man har leveransvaret, Microsoft kan inte garantera att det kommer att använda till kunden.
Nej, utan...
Jag återupprepar frågorna så att vi hör här bak.
Kan du upprepa frågan senare?
Ta den en gång till så får jag det rätt.
Leveransen mellan datacentret och kunden, vart lämnar man över ansvaret till kunden?
Var lämnar Microsoft över ansvaret för datat från Microsoft till kunden?
Om kundens internetleverantör går ner så kan ju inte Microsoft garantera den där uppgiften.
Nej, självklart inte. Utan det här mäter man ju på de internetprovider som är uppkopplade mot datacentren. Det är SLA som vi kan garantera naturligtvis. Vi kan ju inte garantera, som du säger, hela vägen ut till en viss punkt någonstans, därför att det står helt utanför vår kontroll att göra det. Var det vettigt svar.
Det tycker jag.
Ja.
Mm. Om jag snabbt kan läsa SLA så är det per månad uppfattar det som. 99,95.
Okej.
Mm. Och det räkningarna kommer per månad, så det var inte så dumt det du sa ändå. Det är kopplat till debiteringen men inte till prissättningen. Ja, all right.
Då går vi vidare här och vi tänkte bara göra en liten kort demo här för att visa hur man, ni vet ju, det har ni säkert hört redan här idag eller tidigare, att man har en simulator av själva molnet i sin egen lilla dator som kallas för Dev Fabric, och det finns en motsvarande som kallas för Dev Storage som vi kommer att titta på en del idag. Och där finns det ett UI som heter Dev Fabric UI där man kan gå in och titta och tracea. Man skickar meddelande till den här trace-loggen och så kan man se vad som egentligen händer. Och det kan ju vara kul att se hur man får arbetet fördelat. Så då ska jag slå över till dig, Per. Ser jag att du...
Är det månet då?
Gör jag det?
Jag ska se.
Talarstol, tack.
Goda fordens talarstol när man ska byta skärm. Så, här har vi då en lösning. Och vi kommer hålla oss i den här lösningen i några demonstrationer. Lite kort då. Det är ett exempel såklart. Och vi har delat upp det här i olika delar. Vi har ju då våran Azure WebRoll-projekt till början. Och sen har vi då även då ett worker role-projekt. Och sen har vi då brytit ut alla kontrakt då i ett eget projekt som vi refererar till. Och det är rätt bra att göra det. Och om vi tittar på den här webbrollen så kan vi se då att nu har vi valt att ligga lågt. Vi kör en instans av vår webbroll här. Och det är vad som kommer hända när vi startar det här. Och går vi in och tittar också i projektet för webbrollen och tittar på något som heter Lead Client. Vi kommer att jobba då med leads-hantering här. Så att det är en del av en större applikation. Då kan vi se här att vi har lagt in traces. Så vi skriver lite här och var då just till det här DevFabric, då, det här UI som Sten nämnde. Så vi ser att vi jobbar med att hämta produkter. Vi går ner och så hämtar vi alla lead-personer som vi söker efter och så vidare. Men det ligger alltså trace-information här. Jag gör så att jag startar här helt enkelt. Och då tar det lite stund för att jag ska packas ihop då. Och sen kommer jag få upp då en liten webbklient här. Har möjlighet att lägga in ett sökbegrepp för att, nu ska jag börja med att tala om då vilken person det är som är min lead person, som är den jag kommunicerar med. Och jag gör en sökning på någon typ av mönster. Jag brukar använda BE just nu och då blev det här också. Och den här är internationell så det är både svenskar och tyskar och amerikaner och så vidare. Och väljer då Alexander Bell här. Så var det han eller hon? Ja, det är ju en han. Nej, det kanske var Kaspar istället. Och när jag då väljer okej så kommer jag tillbaka till leadet. Det är lite svårt att se dialogen här för att det är 1024 upplösning. Men om vi går över då och tittar på vår Dev Fabric så kan vi se, om vi fokuserar nu på webbrollen här, att det har hänt saker medan vi har jobbat. Och det här är då vår trace-information som vi ser längst ner här, som helt enkelt vi har skrivit in vad som händer. Att vi hämtar då lead-personer. Vi konstruerar lead client, vi hämtar en specifik person och går vi in vidare då och helt enkelt lägger in här. Vi kan väl lägga in två stycken produkter på det här sättet till vårt lead här. Och kan vi tala om att det är idag 18 idag va?
Och 20, så gör vi 2011 Per, du är oj, med tiden.
Då hade jag fått ett fel och det vill jag inte ha, eller hur?
Nej.
Så, och så sparar vi. Och så går vi över då till Dev Fabric igen. Och då ska vi se här att jag kan nästan göra det en liten sen. Då ser vi att det händer saker. Och det står då längst ner saving a lead här. Vad vi ser är att vi har en instans, eller hur? Det är bara en och endast en. Så om vi går tillbaka lite snabbt då och styr om det här. Och det tar några sekunder så går det här ner för att nu är vi tillbaka i designläge. Tar upp vår webbroll och helt enkelt slår på en tvåa där och gör save. Och så kör vi igen. Kan jag försöka orientera mig lite under tiden här. Så. Där har vi då vår webroll. gör dig väldigt liten här. Och då kan vi se då att vi fick två här, eller hur? Och nu kan det vara lite kul om jag då tar, jag kan ta A då på förnamnet istället och gör en sökning. Så flyttar jag dig så vi ser vad vi håller på med. Då ser vi att det var instans 0 då, den första som jobbar. Så ni det där uppe? Och går jag vidare då och jobbar med personen så händer det på samma sätt då. Jag kommer fortfarande att kommunicera med nollan. Ibland så kan det bli att jag får instans 1 och att det går parallellt och så i det här DevFabric-läget då. Men det är inte alltid det blir så. Jag brukar ta lite snabbt och starta en ny instans utav klienten här. Så att klistra in URL:en. Puff. Så där. Och då kan vi väl ta, kan vi ta C då på efternamn här. Om vi då flyttar bort det här, då ska vi se om vi lyckas få fördelning här. Där ser vi att ettan jobbar nu istället här. Så att ibland så får man att när man är en klient att den använder då båda eller alla instanser du använder. Men om du är orolig så testa och dra igång flera konsumenter. För då ser vi att det blir en round-robin-fördelning. Och det blir väldigt jämn faktiskt.
Ja. Så vad som är uppenbart är ju att man kan inte bygga sina system med att spara temporär data i sessionsobjektet och räkna med att man kommer tillbaka till samma maskin och kan hämta dessa data. Och då måste man ju hantera sådan state på ett annat sätt. Och ett sätt är ju, och det ingår ju nästan med naturlighet om man inte gör någonting åt det, det är att man använder view state. Så att hela tiden så skickar man fram och tillbaka det som finns i min skärmbild. Och lite grann mer förresten, för det kan ju också vara hidden fields som man inte ser på skärmbilden. Det kan vara statiska variabler och så vidare. Så på det sättet så kan man komma ganska långt. Men det vi vill säga är att undvik onödig view state. För det är väldigt lätt att stänga av view state. Det är bara att sätta enable view state lika med false på de objekt eller de div-element som man inte vill ska färdas fram och tillbaka. Och en del av dem där kan vara ganska tunga, som till exempel den här grid-viewn som Per hade uppe. Den kan innehålla ganska mycket data och rubbet går då fram och tillbaka hela tiden. Och med tanke på att det kostar pengar per gigabyte och dessutom påverkar prestanda så kan det vara en god idé att fundera över sin view state. Ska jag verkligen använda det? Och om det är en bra idé, försök att ta bort det som är onödigt stort och som jag egentligen inte behöver. Och man kan till och med tänka sig att man ibland kan designa om. Ni såg här ett bra exempel på det som Per visade, att vi fick upp tabellen. Och när vi fick upp tabellen och klickade på ett namn eller på en rad i tabellen så kom data om den personen och den anställningen upp under. Och vi fick fortfarande då hade med oss tabellen. Så Per kunde välja en annan. Om det är ett viktigt användarkrav, då kan det vara okej att betala den kostnaden. Men om det inte är det, så kan man få bort hela den view state som rör hela innehållet i tabellen. Det kan ju vara hundratals rader med tiotals kolumner och kan bli då väldigt, väldigt dyrt. Det är rätt så kul att titta på när man säger man vill titta på sourcen på en sån här sida. Hur stor del som faktiskt kan vara view state. Andra alternativ det är ju att man använder table storage. Och table storage det innebär ju då att man lagrar det i tabellstrukturen i Azure Storage Engine. Och vad man då ska tänka på det är att man betalar dels för kostnaden att lagra datat i table storage. Och dels så är det transaktionskostnader för de data som vi flyttar fram och tillbaka. Storage cost kanske inte är så förfärligt mycket att tänka på i det här sammanhanget. För sån här state kan man ju ganska snabbt ta bort, eller hur? Det är ju bara under sessionen som det är intressant att ha det kvar. Men då måste man också tänka på att när sessionen avslutas att man tar bort detta state som då ligger och kostar pengar. Ett annat alternativ det är ju blob storage, att man lagrar det som en fil som man tar upp. Och det kan vara billigare att använda blob storage än table storage. För där kan vi ju ha då strukturerade objekt och komplexa objekt som vi lagrar som en blob. Och det kan vi ju inte i table storage, utan där måste vi för, vi säger att vi har två entiteter som är kopplade till varandra, order och orderrader. Så måste man alltså spara orderna för sig, orderraderna för sig, för det är två olika entiteter. Så den begränsning som finns i table storage. Man har också SQL Azure som en möjlig lagringsplats. Så den är ju intressant i den synpunkten att den har man ju bara en instanskostnad för. Och om man har kapacitet över det den, så kostar det absolut ingenting att lagra state i den. För transaktionerna mellan rollen och SQL Azure kostar ingenting. Så det är lite grann sådana där saker som man bör tänka på. Som man kanske bör ha tänkt på även tidigare i on-premise-applikationer. Men kanske ändå inte haft riktigt samma stora behov av att göra det som här. Där vi vill ha bort en del trafik om vi kan. Vad den här bilden vill visa, det är lite grann om endpoints. För när vi kommunicerar med en webroll eller en workerroll, så gör vi det genom att skicka meddelanden, restbaserade meddelanden till en endpoint. Och då finns det två typer av endpoints. De kallas för input endpoints och de kallas för internal endpoints. Vi brukar tala om input endpoints som external endpoints, för det är det de är. De är alltså externt synliga. Och det man kan se då här med de här användarna som pratar med den här webbrollen, så måste de använda en input webbroll eller en input endpoint eller en external endpoint. Det funkar inte med en internal, för den syns inte utanför datacentret. Däremot så är det ju så att den här rackaren som ska fördela arbetet måste ju veta vilken instans man ska skicka de här meddelandena till. Och då måste man använda sig av interna endpoints istället. Vi ska visa lite grann av det här också en stund. Likadant på den här sidan. Om jag har en input endpoint som exponeras av den här rollen. För det är rollen som exponerar input endpoints, inte instanserna. Då övertar denna load balancer denna externa endpoint. Så då pratar jag med den. Och den för det sen vidare och talar med de här interna endpoints. Och dessa endpoints har ju adresser. När det gäller en extern endpoint, en input endpoint, då är det vi som bestämmer adressen. Men när det gäller en internal endpoint, då har inte vi en aning om adressen, utan den bestämmer Windows Azure. Och då måste vi fråga, vad är det egentligen för endpoint-adress som jag ska använda om jag vill tala med den speciella, instansen. Det vi ser här är alltså två stycken externa endpoints, en som exponeras av den och en som exponeras av den. Här kan man ju fundera lite grann, för att vi vill ju inte nödvändigtvis att man ska kunna se dessa worker roles ifrån internet, eller hur? Utan de kanske man vill behålla privat för sig själv, för sin applikation, så att de bara syns av de olika webbroller som har intresse av dem. Och då är det inte riktigt okej att använda externa endpoints här. Då kanske man borde istället använda interna. Men när man använder interna endpoints, då kan man inte få hjälp av en lastbalanserare, utan då måste man själv vara lastbalanserare. Och då betyder det att den här webbrollinstansen, jag har förenklat bilden här och bara låtit den representera alla tre webbrollinstanserna här sedan den föregående bilden. Vad den då måste göra är att säga, nu fick jag ett uppdrag och nu vill jag prata med den webbrollen och den har tre instanser, vilken ska jag välja? Då måste man alltså ha en möjlighet att lastbalansera själv. Och det finns sådana möjligheter. Det här är två exempel på kod. Där den översta är att jag väljer en intern endpoint och den nedersta är att jag väljer en input eller en external endpoint. Och det vi kan se här är att jag själv då hårdkodar in endpointadressen på det här viset. Medan här uppe så säger vi till ett objekt som heter role environment att jag vill för alla för i den lista av roller som finns i denna miljö, så vill jag ha den roll som heter Lead Management Worker Role och jag vill ha alla instanser utav den och jag vill ha en utav dessa instanser randomiserat plockad till mig så att jag får en och en annan nästa gång, en tredje nästa gång och så vidare. Och sen använder jag denna instance endpoint eller denna random instance och säger jag vill ha din endpoint. Och sen kan man då börja prata med den här. Så där styr vi alltså inte endpoint utdelningen själva som vi gjorde i det översta fallet med externa endpoints. Det här har vi en liten demo på också, eller hur Per?
Vi tar ett litet hopp här. PC4.
Just det. Pappa börjar bli gammal så han är tvungen att säga till.
Börja visa kort här. I worker-rollen då, det är där vi har hanteringen av våra endpoints. Och vår workerroll som vi har här då, den är då internal, så det är webbrollen som kommer åt den när den är uppe i Windows Azure-miljö. Men här kan man då titta att på en internal kör vi TCP. Om jag lägger till en ny endpoint, så en input då, eller external, och då har jag välja på även då HTTPS här. Och välja HTTP så, och TCP här, då kan jag då själv sätta porten. Men för internal som Sten sa, så sköts det automatiskt utav miljön. Men det här vi hanterar det. Om vi går in på workerrollen här lite snabbt, så kan vi titta på den här lead service som är den tjänst som kommer att arbeta. Och där har vi också lagt in då trace-information så att vi ser vad som händer när vi kör igång. Och som Sten visade på väggen där, vi kan ju ta jättekort här ändå att gå in på lead client. I konstruktorn då för den här lead client, som är den som tar emot arbetena som webbrollen får, så ser vi att här har vi den hanteringen med att vi har då instanserna här borta av våran worker role, och så väljer vi då random en av dem. Det är så vi har den här egen definierade randombaserade då arbetsfördelningen. Då kommer det ändå bli fördelat. Sen ser vi ju inte hur mycket arbete var den har just nu, men det här är ett sätt att själv hantera det här när det är internal. Om vi tar lite kvickt och startar det här igen. Kan vi ta upp våran DevFabric UI här och se att vi har våra worker roles, två stycken. Så flyttar jag bort dig där. Där. Jag tror det är okej att det ligger så här, eller hur? Vi vet ju ungefär vad vi skriver, men det är intressant att se att det händer någonting. Om man nu söker då efter alla som förnamn börjar på A. Första gången tar det en liten stund och där kommer de upp då. Och då kan vi se att den första instansen, nollan där på workerrollen, fick jobbet. Går jag vidare och klickar och får upp detaljer om den personen, då ser vi faktiskt att det blev den första instansen igen. Men om jag jobbar vidare här och kämpar på, så vill jag se att den även jobbar med instans nummer ett här. Där kom det, va? Jag knackar på lite. Så. Och sen här kommer det så här, kan spara mitt lead. Och ni har ju redan memorerat hur gränssnittet ser ut, så att det är okej att göra så här. Men nu ser vi att instans 1 här arbetar. Och jag är om det här, så ser vi att nu gick instans 0 igen in och arbetade. Men en egen hanterad lastbalanserare, randombaserad. Och det är det vi får göra när det är internal. Men det fungerar väldigt bra faktiskt. Mm.
Så en liten jämförelse mellan SQL Azure och Azure Tables. Tittar man på SQL Azure, så är max databas storlek är 50 gigabyte. När man tittar på Azure Tables så är det absolut obegränsad och transparent skalbarhet. Man kan ha tabeller, en enda tabell kan vara så stor så att det ligger på 2000 maskiner till exempel. Och det behöver man inte ens tänka på, det sköts helt och hållet automatiskt. Är det så att vi behöver skala utöver dessa 50 gigabyte, då måste man själv hantera den här skalningen. Då måste man bestämma, ska jag skala genom horisontell partitionering och ta bort till exempel gamla data i den här databasen och lägga det i en annan databas och ha det lite jobbigare när jag ska hämta ifrån både gammalt och nytt? Eller ska jag ta bort vissa kolumner ur de här tabellerna? Eller ska jag flytta de tabellerna? Jag måste själv då ta hand om det. Och det är det som är så elegant egentligen med Azure Table, för att det sköts helt och hållet transparent. Man behöver bara tänka sig för när man sätter upp de här tabellerna och bestämmer sig för vad de ska innehålla och hur man ska strukturera innehållet. Det kommer vi till. Kostnaden, 50 gigabyte kostar 499,95 per månad. 50 gigabyte i en Azure Table kostar 7,50 per månad. Och sen betalar man då för transaktionerna som är gratis i SQL Azure. Men för mellanskillnaden 492,45 så får man ungefär 500 000 transaktioner. Så det kan vara väldigt kostnadseffektivt att lägga sina data i Azure Table snarare än i SQL Azure. Och det här är ju nu inte ett tal för Azure Tables och mot SQL Azure, utan det är mer då utifrån en plattform där jag vet att ni förmodligen allihopa har rejäl erfarenhet av SQL-databaser som SQL Server, men kanske inte så stor erfarenhet av den här typen av lagring som Azure Tables svarar för. En liten konklusion som vi har dragit är att Microsoft SQL Azure är ju lämpligt för relativt små databaser, upp till 50 GB då i alla fall. Azure Tables för stora databaser, medan SQL Azure är mer intressant om det är massiva mängder av transaktioner, eftersom transaktionerna inte kostar någonting. Det är bara instansen, och den bestäms ju av storleken på datalagringen som kostar pengar. Medan man, när det gäller Azure Tables, så ska man kanske fundera en gång till om det är så att det är ganska små tabeller men väldigt stora mängder av transaktioner. Då kan Azure Tables bli dyrare. Men i princip så är Azure Tables en möjlighet att få en bra kostnadsbild på datalagringen. Har en fråga där uppe? Transaktioner, det är alltså från, ska vi säga, målmedlemmar till och från SQL Azure. Men sen transporten ut och in i nätet, det kostar oavsett. Så att där är det lika, så att säga. Kan man kombinera de här två? Absolut kan man göra det. Du kan kombinera precis hur du vill. Du kan ha en kombination av SQL Azure Tables och Blobs och Queues som kommer att visa senare här i vårt pass. Och sen dessutom SQL Azure. Så det är ingenting som man måste välja, så att säga, en gång för alla. Utan man kan icke transparent, men man kan också flytta naturligtvis. Men det är lite speciellt med det här med Table Storage. Så det är därför som vi pratar lite grann mer om det. Table Storage, ja. Vad är det för frågespråk på Azure Tables? I princip är det REST, men det finns ett link-interface till REST. Så att all vår kod är skriven i link. Och sen så ser infrastrukturen till att det blir en REST-baserad kommunikation i bakgrunden. Frågan är, kan det vara en skillnad där att SQL är snabbare tack vare att du har Transact SQL? Och vad du definitivt har är ju möjligheter i SQL Server och SQL Azure som du inte har i Table Storage. Att göra joins och unions och att använda sekundära indexer och alla de här sakerna. Så att man ska tänka sig för var man placerar sina data. Det finns inte alls däremot den möjligheten till skalbarhet och elasticitet i SQL Azure som du gör i Azure Tables. Och det har inte bara att göra med de här fantastiska stora mängderna av data, utan det har också att göra med när det varierar väldigt mycket under kortare eller längre perioder. Där det är svårare att minska kostnaden under, säg, 25 dagar i månaden för en SQL Azure än vad det är för en Azure Table. Och sen då bränna på ordentligt. Och när det gäller Azure Table så behöver inte ens vi ta ställning till det, för det gör infrastrukturen åt oss. Jag ska prata mer om det också alldeles strax. Men jag ville visa då principerna för Table Azure. En tabell i Azure Table Storage, den har ingen struktur. Så när vi skapar den tabellen så säger vi antingen create table, eller också säger vi create table if not exists. Och i så fall så skapas den tabellen om det inte finns någon. Men vi talar inte om vad det ska vara för kolumner, för datatyper eller någonting sådant. Utan det gör vi när vi definierar de entiteter som är klasser av en viss typ som vi vill använda för att stoppa in objekt i den här tabellen. Så vad vi ser här är att den här tabellen har ett antal entiteter av entitet typ A. Och det blir ju då en homogen uppsättning av entiteter som vi har i den här tabellen. I den här tabellen har vi en annan entitetstyp. Och det är återigen entitetstypen som bestämmer hur strukturen ser ut i den här tabellen. Men vad som också är intressant, det är att vi kan ha olika entitetstyper i en och samma tabell. Så här ser vi att vi har entitetstyp C och entitetstyp D. Och i vårt demomaterial som vi har här, så har Per pratade om leads. Där har vi leads och det här är ämnet för dessa leads. Så det kan vi lagra då i en och samma tabell. Och det här har också sin betydelse, för att en annan sak som man kan säga negativt skiljer Azure Tables från SQL Tables, det är att transaktioner inte kan överskrida tabellgränser. Så jag kan inte göra en transaktion som både innehåller den entiteten och den entiteten, utan då måste jag göra det till två transaktioner. Och vad man då kan göra, det är att lägga till exempel orderrader i samma tabell, och på det sättet så har man skapat sig en möjlighet att göra transaktioner runt omkring dem. Så transaktionsbegreppet håller nu i molntid på att förändras, och vi går mindre mot atomiska transaktioner än vad vi har gjort förut, och mera mot inte ens kompenserande transaktioner, utan transaktioner där vi räknar med att om vi inte får synkronisering mellan delarna nu, så får vi det så småningom, för vi har kontroll. Och det här gick bra den delen, det här gick inte bra. Okej, då fortsätter vi och försöker tills det går bra. Och jag vet att Per Tellan, som är en riktig gammal databas guru, en enastående kapabel människa som jobbar då som arkitekt hos Microsoft och som också gjorde ett litet pass hos Amazon. Han säger så här, att det här har varit väldigt svårt för mig som har vikt egentligen den största delen av ett yrkesmässiga liv åt atomiska transaktioner och distribuerade transaktioner. Han värvade sig till Microsoft för att göra transaction server en gång i tiden. Han säger att jag har fått acceptera att det är okej att saker och ting hänger ihop så småningom. Och det är inte hela världen om de inte hänger ihop på en gång. Och jag vet, sa han, it's a bitch, but life is a bitch. Och så här är det ju lite grann. Men det är lite, ska jag säga, grunddata om det här med Azure Tables. Vad vi har här är en bild på ett verktyg som Per kommer att visa lite senare, men det är ett verktyg som jag rekommenderar er att ni skaffar. Det är till och med gratis under förutsättning att man nöjer sig med att använda det i utvecklingsmiljö. Men sen är det inte särskilt dyrt om man vill flytta upp det i molnet heller. Men det här är alltså då för Dev Storage som vi ser här nu. Vad vi ser här är en och samma tabell, och vi ser att det finns en kolumn som heter partition key, en som heter row key, en som heter timestamp. De är obligatoriska, de måste man ha. Och sen kommer det som är frivilligt, och då har vi employment ID, vi har entity kind, och vi ser att en del är lead och en del är lead subject. Det här kommer du kanske visa lite grann i verkligheten sedan. Jag sa också tidigare att det här med joins, det finns inte. Utan istället så måste man antingen så måste man gå till flera tabeller och hämta data, och varje tabell där jag hämtar data ur är en access då till Table Storage. Eller också, vilket alla rekommenderar, så denormaliserar man i en grad som man inte har varit i närheten av tidigare. Vi är ju fantaster på normalisering, men vi har alltid talat för en grad av denormalisering, men då utifrån att du normaliserar först till minst tredje normalformen och sen denormaliserar du så att du får kontroll. För om du inte gör det, då kommer du att få en mycket värre oreda än dåliga transaktioner någonsin kan ställa till med i dina system. För då kommer fakturor att skickas till fel adresser för att det råkade ändras i den databasen men inte i den databasen och alltihopa det här. Den här bilden visar tre stycken entities som är lagrade i varsin tabell. Person entity, employment entity och organization entity. Om man tittar här så har vi sådana saker som first name, last name och så vidare, business phone, business email. Här har vi då om organisationen, organisationens namn, adress och så vidare. Och här har vi om employment. Det borde ju normaliserat bara vara en väldigt liten tabell, men som vi ser så är det en hel del. Det är person first name, det är person last name, det är person partition key och det är organization name. Så denormalisering är ett av budskapen för den här nya typen av datalagring. Mm. Ja, precis. Det betyder att man måste ändra i många tabeller. Det betyder alltså att du prioriterar hämtning över inläggning av information. Och vi kommer att prata mer om det här. Jag hoppas att vi hinner. Vi har faktiskt en halvtimme på oss till. För vi har ju ända fram här till 20 över.
Enligt ja, det har vi.
Ja. Ja, det har vi. Mm. Det här är det här som vi pratade om tidigare med lead entity och lead subject entity. Vi har valt att kalla de här det vi kallar för entity models, de som är modeller för det som ska lagras i de här Azure tables. Vi kallar dem för någonting och så entity på slutet för att skilja dem ifrån kontrakt och andra klasser som inte har den rollen att stoppa in saker och ting i Azure tables. Och alla de här, de ärver ifrån en inbyggd klass som heter table service entity. Och vad den gör det är att den ger till alla klasser som är från den dels den här partition key, row key och timestamp. Frågan är, har Azure Tables någon automatisk funktionalitet som triggers och lagrade procedurer och annat som kan hjälpa oss att göra de här uppdateringarna? Nej. Det har den inte. Och det är också så att när vi gör en uppdatering så måste vi ta upp entitetsobjektet ifrån databasen, ändra det och sen skicka tillbaka det ner igen. Så att det är inte så att du kan säga update where, vilket vi ju älskar i SQL Server och kan fortsätta att göra SQL Azure. Vilket är ett bra argument för att man verkligen ska tänka igenom var vill jag ha mina data någonstans. Vill jag ha dem här eller vill jag ha dem där? Jag svarar du för att jag har kunnat det svaret men jag har tappat det. Nej.
Nej, tyvärr.
Det här har relevans också din fråga här. Du sa mellan 500 och 1000 skrivoperationer i sekunden, ja. Jag ska återkomma till dig lite längre fram i den här presentationen och komma ihåg det du sa nu. För det är en sak som jag tror du kommer att tycka rätt så bra om. Det jag ville säga här är bara att här har vi en ganska häftig denormalisering där vi alltså har på ett lead så har vi has contract som är ett attribut för organisationen. Det är organization, partition, key, person, business, email, person, business, phone och så vidare. Vi har försökt att få in det som behövs när en säljare ska ta upp detta lead och titta på det för att man inte ska få många accesser till de här Azure-tabellerna. Så en hel del denormalisering. Det som är...
Fråga sen.
Ja. Det är bra att du frågar. Jag sa att man lagrar objekt. Kan de vara hierarkiska? Kan de länka till varandra? Nej. Det är så att det är bara basala datatyper som du kan använda i de objekten som string och integer och boolean och så vidare. Så att du kan inte koppla på något sätt i Azure Tables leads till lead subjects, order till order rader och så vidare. Utan du lagrar dem var för sig. Och vi har en liten demo som visar då hur vi lagrar ett lead tillsammans med sina lead subjects lite senare här under passet. Men för att gå vidare. Det som är poängen är att tabellerna kan automatiskt partitioneras. Det vill säga att när antingen tabellen blir för stor så att det blir obekvämt, eller när det är för mycket trafik så att det blir obekvämt utav det skälet, så tar Azure själv ett initiativ och fördelar den här tabellen över till exempel tre stycken noder. Och noder står ju då för tre stycken maskiner i det här fallet, eller virtuella maskiner ska jag säga. Så vad vi kan se här är att här har vi alla ABC, JKL, STU och så vidare. Här kommer alla ABC och så vidare i den maskinen, alla JKL och så vidare i den maskinen, alla STU och så vidare i den maskinen. Och det här är helt och hållet transparent, så jag behöver inte ändra mina frågor eller mina uppdateringar på något sätt. Och det styrs av ett speciellt attribut eller en speciell property som heter partition key. Så partition key är alltså helt nödvändigt att man har järnkoll på och använder den på ett korrekt sätt. En annan sak som jag vill nämna först är att det finns också då en strategi i Azure när det gäller tables, och det är det vi talar om, och det är vårt uttryck aggressiv partitionering, där man ser att kanske bara ett par partitioner, B-partitionen och L-partitionen, drar på sig så mycket trafik så att de förstör både för sig själva och för de andra. Okej, vi lägger B på en maskin, L på en annan maskin, och så låter vi resten vara. Så att det här är då väldigt, väldigt flexibelt. Och det som vi måste ha koll på, det är hur vi sätter våra partition keys. För partition keys är det som avgör. Allt det som har samma partition key kommer alltid att ligga i samma partition, och det kommer alltid då att ligga på samma maskin. Så partition key, det är som, det här känner Per väldigt väl igen, för att vi var, det här måste ha varit 88 eller någonting.
Början på 90-talet.
Början på 90-talet kanske det var. Så var vi i Paris på någon sån här konferens, och då var det en av de tidiga produktcheferna för SQL Server. Han talade om clustered keys i SQL Server, eller clustered indexes i SQL Server. Och han hade en liten kula i handen, en revolverkula. Och han sa, this is my silver bullet. I only got one, so I must treat it with care. Och det är precis det som partitionsnyckeln handlar om. Vi har bara en partitionsnyckel, och den bestämmer sorteringen i tabellen, och den bestämmer också partitioneringen, och den bestämmer också vilka möjligheter vi har att genomföra transaktioner. För det är inte nog med att en transaktion inte kan genomföras över flera tabeller. Den kan inte heller genomföras över flera partitioner i en och samma tabell, utan transaktionen är partitionsbunden. Så om jag ser till att mina leads och dessa lead subjects ligger i samma partition genom att de delar tabell och delar partitionsnyckel, då kan jag hantera dem som en transaktion, och då kan jag också hämta dem mycket, mycket snabbare än jag annars skulle kunna göra. Så det här är viktigt med partitionsnyckeln. Vi hinner väl inte prata allt för mycket om hur vi har gjort, men vi har till exempel sagt att om det är så att man gör sökningar på en organisation, så är det ganska troligt att man söker på organisationens namn. Så vi har sagt att organisationens namns, jag tror det är tre första bokstäver, blir partition key i den entiteten. Och då vet vi att alla organisationer som har samma namn, de kommer alltid att ligga i samma partition på samma maskin. Men vad viktigare är, det är att när vi söker på till exempel Microsoft och skriver in M, då ligger alla de i samma partition, och det är då vi kan få en snabb sökning. För att om vi inte gör det, om vi bara säger så som vi är vana vid att säga, att jag vill ha ett query criteria där jag säger att row key ska vara lika med det här värdet. Och då kan jag nämna att row key för oss, det är det som vi har valt ut som organisations-ID, person-ID och så vidare. Då får jag alltid en table scan. Så har jag en miljon rader i den här tabellen, så för att hitta en enda rad, trots att jag kan ID, så kommer den att gå igenom hela den här tabellen. Men den här frågan, den går direkt pang på, och gör en mycket begränsad sökning. Så vi måste alltid ha med partition key i alla de här sammanhangen. Och då kan man ju fråga sig, vad har det här egentligen med arkitektur att göra? För det är arkitektur vi ska prata om, eller hur? Och då har det en hel del med arkitektur att göra. För det här är inte möjligt om inte den tekniska delen av våra lösningar får tillgång till den här partitionsnyckeln. Så partitionsnyckeln måste också vara med i våra datakontrakt. Så här har vi två versioner av ett datakontrakt för, som är ett kriteriekontrakt där vi säger person for lead criteria. Om vi bara har med person-ID och employment ID för att hitta en person med en viss anställning, då blir det table scans. Medan om kontraktet ser ut så här, person partition key, person ID, employment partition key och employment ID. Det är kontraktet som då gör det möjligt att få de här snabba lösningarna. Och kontraktet, det är ju det som styr hur jag som konsument beter mig och ingår därför definitivt i arkitekturen. Så det här är viktigt ur arkitektonisk synvinkel. Det här har Robert redan nämnt. Det gäller också Azure Tables. Att det är en automatisk partitionering, inte partitionering utan replikering av informationen så att de ligger alltid på tre ställen. Och i tre olika miljöer så att om mitt rack går sönder totalt, då ligger åtminstone ett replika på ett annat rack och kanske ett replika helt enkelt i ett annat datacenter. Jag har inte hela bilden där, men jag vet att det är på det sättet och att det också är så att det som kostar pengar, det är originalet och de här replikaten, de ingår så att säga i den kostnaden. Här har vi en liten demo. Jag ska bara kort berätta vad det här handlar om. Det handlar om en användare som jobbar mot en web role och denna web role jobbar mot en worker role och denna worker role är en informationstjänst. Så den håller information och pratar med Table Stories. Hade kunnat vara SQL Azure, men det är Table Stories i det här fallet. Så här har vi då VCF-kontrakt som vi använder för den kommunikationen. Märkte ni att nu behövde Per inte säga till?
Perfekt. Målet med resan är att vi ska då spara ner ett lead med två eller tre lead subjects då, ner i SQL, inte SQL utan Azure Table Storage. Jag tänkte kort bara gå igenom lite i vår lösning vad vi kan fokusera och titta på. Vi har ju kontrakten som Sten nämnde. Och vi har servicekontrakt, datakontrakt och kriteriekontrakt. Servicekontraktet det är ju för själva tjänsten. Så att jag visar inte den utan jag går in på till exempel lead person här. Och då ser vi hur vi bygger upp det. Att vi har den lead person. Och sen har vi då members för lead person. Och lite längre ner då så har vi då ett employee-objekt då, som är en member. Och då har vi då en klass då för det och ett nytt datakontrakt. Och den i sin tur då, en employee är kopplad då till en organisation som ligger där också. Och så har vi då en klass och ett datakontrakt för det. Så det är så vi kommunicerar fram och tillbaka mellan konsument och till den här webbrollen då i Windows Azure. Om vi går in i vår worker role och så går vi ner på entity models och tittar på till exempel person entity. Så kan vi se att vi börjar med att ärva ifrån table service entity. Och om vi går över lite snabbt då och ser vad vi får. Då får vi över sådana saker då som partition key, row key och timestamp. Som vi sedan använder då när vi hanterar lagringen ner då mot Azure Storage. Vi kan också se lite längre ner här att vi genererar last name här. Eller att vi genererar partition key baserat på last name. Och då använder vi de fyra första bokstäverna då. Det blir våran partition key här. Men vi har också då person ID då som blir våran row key som Sten nämnde tidigare också. Vi har skrivit det som en kommentar här uppe. Så partition key och row key hanterar vi då för personobjektet på det sättet. Om vi tittar lite längre ner i entitetsmodellen så har vi row key entity. Och det är ju så att jag går ganska långt ner här och vi har en rutin att get the row key. Vi måste ju ha någon typ av identifierarnyckel och då gör vi det med en särskild klass då. Och har då en rutin där vi frågar egentligen vilken tabell vill vi ha ett ledigt row key för. Skickar vi in tabellnamnet och så tar vi då och plockar fram det kort och gott. Och går in då i det här Cerebratas Cloud Storage Studio och tittar på Roki, då ser vi här att här har vi då de tabeller som vi har i Azure Storage, och så ser vi då att vi har olika Rokis för tabellerna, och sen har vi då latest Roki. Så vi plockar det hela tiden sekventiellt. Och det finns ju tekniker för det, att vi gör det då utanför transaktioner, så att när vi får då ett nytt ID-begrepp så är det ingen annan som kommer få det, så det kommer inte krocka. Och det är det som den här rutinen gör. Om vi tar innan vi kör igång och ska skapa det här leadet då, och tittar då på våran lead entity-klass här i entitetsmodellen, så ser vi att varje sån här klass sätter sin egen entity kind. Så att den här då lead entity sätter lead som entity kind, och vi har lead subit entity, det är då de subit produkter då kopplat till det här leadet. Där ser vi att då sätter vi entity kind till lead subject. Så att då ser vi till att de här objekten sköter det och sätter det på ett korrekt sätt. Och går vi in igen då i Cloud Storage Studio och tittar då på leads, så kan vi se att så här ser det då ut i tabellstrukturen här. Och vi kan vi ta längst upp här. Då ser vi att vi har ju olika typer i den här tabellen. Olika entitetstyper. Vi ser entity kind lead och lead subject på de tre översta raderna. Men vi ser också att de är kopplade då till samma post då. 171, 171, 171. Och så har vi då Roki 10002, 10002-1 och streck 2. Och det var just det där med att vi har lagat först då själva information om leadet längst upp som är markerat. Sen går jag tillbaka och så ser vi då att vi har då lead subject. Och då har vi de kolumnnamnen längre bort där. Vi ser product name. Det var ju då kurser i vårt fall. Och även då det tredje då lead subject där. Till samma post då, kopplat till samma lead, så var det creating a business plan kursen då. Så att det är så här det ser ut då i table storage när man lagrar. Och sköter man det här då med entity kind då, så kan man ju se då här vad som är vad. Och så ser vi hur det hänger ihop då med partition key och sen så row key. Om vi tar lite snabbt och trycker på start här. Eller ska vi strunta i det och fokusera på ködemon istället?
Jag tror faktiskt det.
Jag skulle visa live hur man då gör det här och spara ett lead och se att det verkligen funkar. Men ni vet ju att det dyker upp där i table storage, så att jag tror inte vi behöver det.
Jag har en fråga där.
Ja visst.
Ja. När byter jag namn, då måste jag ha en hantering. Och de här är partition key, row key och timestamp. De är immutable, så du kan inte uppdatera dem. Utan då måste du ha en lite mer omständig procedur för att åstadkomma det. Och det är också någonting som man måste väga in. I ena vågskålen så handlar det om att få möjligheten till snabba sökningar på vanliga sökvillkor. Och i andra vågskålen handlar det om att det blir lite jobbigare när folk eller organisationer byter namn. Det är ju värst med den halvan av människosläktet som byter namn när de gifter sig. Mm. Så man får tänka på sådana saker också. Så det var en bra fråga. Vi ska prata kort då om köer också. Köer erbjuder ju asynkron kommunikation, så att man får en mer frikopplad situation mellan consumer och provider. Och det leder då till ökad skalbarhet. Jag tror att jag kan visa lite grann av det om en liten stund. Men det som också är väldigt viktigt och intressant, för det ändamålet som vi ska använda det till idag, det är att det är reliable delivery. Har vi placerat det på kön så går det fram. Då finns det där. Och det ligger där i default 7 dagar. Efter 7 dagar default så försvinner det. Man kan också ändra på denna default. Det är så att i princip är det FIFO. Så det första som går in är det första som går ut. Men i själva hanteringen så finns det ingen garanti för FIFO, och det kommer jag visa här med några bilder alldeles strax. Och det är också så att samma meddelande kan plockas upp mer än en gång, och det betyder att det måste vara idempotent. Idempotent, det betyder ju att det ska vara så utformat att det inte spelar någon roll om det hanteras flera gånger. Resultatet ska bli detsamma som om det bara hanterades en gång. Den här bilden visar en lite bättre struktur av vår applikation, där vi förut hade då en web role och en worker role, och den var en information service. Men det är egentligen ingen hållbar struktur på lite längre sikt, utan det är bättre att ha olika worker roles för olika informationsområden. Och här har vi en för customers, vi har en för sales och vi har en för products. Den här är kraftigt denormaliserad, som ni såg på den här lead entiteten som hade med sig saker och ting både ifrån organisationen och ifrån personen och ifrån anställningen för att prioritera snabba sökningar. Och det betyder alltså att när det händer någonting med en kund, och även eventuellt när det händer någon med någon produkt, åtminstone i princip är det så, så behöver man uppdatera den här denormaliserade strukturen som då ligger i en annan worker role och i en annan maskin. Och det gör man i vårt exempel med hjälp av köer. Och det är fantastiskt att kunna använda köer till det. För det betyder att om jag får en ändring på en organisation, den byter namn eller den har fått ett kontrakt och inte haft det tidigare eller tvärtom, då behöver jag bara lägga ett meddelande på en kö. Jag behöver inte vänta tills den här tar emot det, bearbetar det och säger jag är klar, utan jag bara lägger ner det och sen fortsätter jag med andra arbetsuppgifter. Vilket gör att vi får frikoppling, vi får ökad skalbarhet och vi får då garantier för den här leveransen som jag nämnde. Det här går ju till då på det sättet att instanserna på worker role-sidan, de lägger ner dessa, helt enkelt sparar dessa meddelanden på en kö. Och sedan så hämtas de upp när en worker role som meddelandet är riktat till, när en instans av en worker role har tid över, då plockar den upp det här meddelandet. Så här plockar alltså instans 0 upp meddelandet M1. Och vad som då händer, det är att den går över i en visibility timeout som varar i upp till 30 sekunder, men som också är förändringsbar. Så jag kan säga jag behöver en minut, men 30 sekunder är default och ett ganska bra värde. Vad som sen händer är att ettan blir färdig och hämtar nästa meddelande. Och då har vi två meddelanden som ligger kvar i kön, men de syns inte. Så när någon vill ha ett nytt meddelande så är det trean som kommer. Men nu händer det något tråkigt. Den här nollan, den kraschar. Och det betyder alltså att den eventuellt inte har behandlat det här meddelandet. Och den har definitivt inte talat om för någon att den inte har gjort det. För den gick ju ner och dog. Och det som händer då, det är att efter visibility timeout har passerat, då kommer den upp igen. Så då blir den tillgänglig. Och eftersom de här är state free så spelar det ingen roll om det är den ena eller den andra instansen som plockar upp den. Och vad som händer nu, det är att I2 plockar upp den här. Och sen efter en stund så är I1 färdig med sin. Och när den är färdig, då säger den till kön, delita det här meddelandet. Och då försvinner det helt och hållet ifrån kön. Och därefter så kommer den här att göra på samma sak. Så, där försvann den. Så nu har vi varken ettan eller tvåan där. Men vad som har hänt, det är ju tack vare den här incidenten med nollan, instans 0, så har ju de här inte behandlats i rätt ordning. Så att det är inte FIFO, och det var jag nämnde tidigare att jag ville visa varför det inte finns garanti för FIFO. Så det får man då fundera över. Är det så att det är okej för mig att meddelandena inte behandlas i den ordning som de har lagts på kön? Eller är det så att jag måste göra någonting åt det? Så det kan jag då hantera. Vad jag också måste kunna hantera, det är den situationen där instans 0 kanske gjorde det här jobbet färdigt. Så att det är klart, det var bara att den hann inte rapportera det till kön och ta bort meddelandet. Och så tar då nästa instans upp det igen. Då måste jag ju se till att det inte blir dubbelutfört det här arbetet. Utan i princip så måste det vara idempotent. Jag brukar använda det här exemplet med skillnaden på idempotent och icke-idempotent. Att om jag skickar ett meddelande till banken och säger till banken, skicka 1 000 kronor från mitt konto till Pers konto, för han har lite dåligt med pengar och behöver låna ut av mig. Och sen så får jag inget svar på det här. Och då tänker jag, fan, det där gick något fram. Så då skickar jag det här meddelandet en gång till. Men det tog bara en lite längre väg. Och så kommer bägge fram och så får jag 2 000 kronor. Och det är ju ingen bra idé, eller hur? Så det jag bör göra istället, det är att säga att ta ut 1 000 kronor från mitt konto under transaktionsnummer 123. Och skicka de pengarna till Per, men med det förbehållet att transaktionsnummer 1, 2, 3 inte redan är behandlad. Och då är det idempotent, då kommer det bara att hanteras en gång. Och det är så vi måste tänka, inte bara med Azure Qs utan med Qs överhuvudtaget. Men det är dumt att avstå från att fundera över Qs, för Qs är ett enastående hjälpmedel som vi ska verkligen utnyttja. Och nu Per, så har du 5 minuter på dig att göra den där demon som vi satt av 10 minuter för.
Eller 15, ja. Jaha. PC4 då? Mm. Ja, PC4 på väggen så...
Ja! Ja.
Vad som har tillkommit...
Det är tur han har mig.
Vi har genererat en ny databas, så att vi jobbar mot en ny databas då, som är anpassad för våra köer. Det gjorde jag innan vi körde igång. Och sen har vi kommit till några nya worker roles. En för en informationstjänst som heter Customer Service. Och så har vi då en försäljningstjänst då, så vi har den uppdelningen. Och scenariot här, det är att vi kommer ha en uppdaterare då som skickar till informationstjänster för kunder förändringar för kunder, vad är deras kontrakt då med oss, utbildningskontrakt. Och det måste in sen någon gång till försäljningstjänsten här. För det vill ju säljarna veta hur det är med kontrakt och inte. Och då kommer vi att använda en kö då. Så att vi kommer att använda vanlig VSF-kommunikation då för att uppdatera i kundtjänsten. Och sen kommer det ändå skicka uppdateringsinformation då till en kö som sen försäljningstjänsten kommer att ligga och läsa av och sen uppdatera i sin table storage då. Det är scenariot. Så låt oss trycka igång det här. Och under tiden så tar jag upp då Development Fabric här. Och då kan vi se här, om vi fokuserar på Customer Service och den instansen. Vi kan ta ner det här vackra gränssnittet. Det initieras. Och sen tar vi då, går över tillbaka till vårt exempel. Och så har vi då den här updaten, Customer Updater. Så om jag tar debug på den och säger vi start new instance. Så får den ligga där uppe. Och då skickar de här uppdateringarna då för olika kunder till våran kundtjänst här. Och då ser vi att det börjar hända saker, eller hur? Informationen kommer in här till kundtjänsten. Och sen kan jag vara så rackarn snabb här nu då för att spara tid. Så att om vi går över och fokuserar på försäljningstjänsten så ser vi att den också börjat jobba här. Och den läser från kön. Och vad har vi kön då? Nu kommer jag klicka runt här. Här har vi kön. Och där ser vi att det händer så här. 33 meddelanden här nu. Om jag tar FN för att uppdatera så ser vi att vi fortsätter skicka till kön. Vi har inte börjat beta av. Nu behöver vi beta av. Nu går det neråt istället. Och nu är vi klara här uppe så att... Vi har uppdaterat färdigt då till kundtjänsten. Och nu kommer då försäljningstjänsten här ligga. Som vi ser att det snurrar bakom här. Och plocka ner en och en och läsa av från kön. Och sen uppdatera då i sitt Azure Storage. Och där var det färdigt. Så att skicka uppdateringarna då via den här kön istället. För att upprätthålla då konsistensen emellan informationstjänsterna. Det löser man mycket, mycket elegant då med hjälp av köer då uppe i Windows Azure-miljö. Det gick fort, eller hur? Mm. Jag hoppas vi hängde med.
Om jag minns rätt så var det på det sättet här att vi lät den här customer updaten jobba så fort den kunde. Och customer service också jobbar så fort den kunde, vilket betyder att vi hade ganska hög fart på de som la jobben på kön. Men vi hade lagt en loop där vi hämtade upp meddelanden från kön där vi hade en fördröjning på 3 sekunder. Var det 3 sekunder eller en tredjedel sekund? Jag kommer inte ihåg
någonting riktigt. Sånt.
Men någonting sånt i alla fall. Så att det vi såg var alltså att 2 instanser kunde prata med varandra utan att vara i tiden beroende av varandra. Och hade den första instansen fått lov att vänta tills den andra kunde ta emot meddelandet hela tiden, så hade hela den här processen tagit längre tid. Och framför allt så hade webbrollen inte haft tid att göra andra saker under tiden. Så det här är, det är ett fantastiskt hjälpmedel. Mm. Och tänk att nu är det precis 20 över och vi är precis färdiga. Har vi det? Okay. All right, ja. Vi hann med allt, ja. Så att ja, det gjorde vi. Så att det är bara, det måste jag visa. Det måste jag visa.
Det var slut.
Ja.
Tack.